الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ik leerde mij voortdreien, het waren haar of voor Aram, het samlas voor het studeren Allah subhanahu wa ta'ala's religion. Och som vi har sagt så många gånger så är dessa sammankomster de bästa sammankomster som finns. Och det är en ljuspunkt i veckan, i dessa tider av mörker. Att man kan samlas och påminnas om Allah subhanahu wa ta'ala's religion. Och på så sätt öka sin kunskap. Och inshallah öka sin iman och öka sin ibada och komma närmare till Allah och närmare till paradiset. Så det här är en ära att få vara en del av detta. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att öka oss i hans goda och att skydda oss från allting ont. Vi kommer idag att gå igenom kapitlet Bab Fadlu al-Hubbu fillahi wal-Hathru alayh. Kapitlet om belöningen och dygden av att älska för Allahs skull och uppmuntran till att göra det. Och att man också berättar för en person att man tycker om honom. Och vad ska man säga om någon säger till dig att han tycker om dig för Allahs skull? Det här är rubriken på kapitlet. Vi talade ju i förra lektionen om dygden av att älska goda människor, besöka goda människor och att ha dem som förebilder och att välja sina vänner och endast ha troende personer i sitt sällskap. Idag kommer vi att vara lite på samma spår. Det kommer då att handla om att älska goda människor, att älska sina bröder för Allahs skull. Vi muslimer, alhamdulillah, är bröder, vi är syskon i denna religion av tawhid. Ett brödraskap som är jättestarkt. Och vi måste älska varandra för Allahs skull. För gör vi inte det, som Sheikh Uthaymin säger, hur ska vi då kunna samarbeta? Ta'awun ala al-birri wa taqwa. Hur ska vi kunna samarbeta i gott och fromhet med en person som du inte tycker om? Kommer det funka? Kommer du önska gott för honom? Nej. Kommer du ställa upp för honom? Nej. Och vi är beordrade att önska för våra bröder det vi önskar för oss själva. Att älska för våra bröder det vi älskar för oss själva. Så att älska sina bröder är i islam är en gren av iman, en egenskap av tro. Och därför så har till och med profeten Muhammad alaihissalam sagt att den som ger för Allahs skull och nekar för Allahs skull och älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull och gifter sig för Allahs skull har fullbordat sin iman. En hadith som Sheikh Albani nämner i Hassan, eller den är sahih. Subhanallah. Den som gör sina val att ge och ta, att älska och hata, och till och med när han ska gifta sig, baserat på vad? Allah subhanahu wa ta'ala. Det är hans val. Den personen har en fullbordad iman. Inte på grund av dunya och världsliga saker, utan på grund av Allah subhanahu wa ta'ala. Nej. Författaren nämner i början på detta kapitel två stycken verser. Han nämner den sista versen i surat al-Fath där Allah subhanahu wa ta'ala säger Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Muhammad är Allahs sändebud. De som är med honom är stränga mot al-kuffar. Och de är barmhärtiga sinsemellan. Och så säger författaren till slutet på versen. Så en egenskap som muslimerna har är att de är barmhärtiga mot varandra. De vill gott för varandra och älskar varandra. Han nämner också vers 9 från surat al-Hashr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Och de som var bosatta i staden och antog tron före utvandrarnas ankomst och som i kärlek bemötte alla som sökte tillflykt till dem. Här talar Allah subhanahu wa ta'ala om el-ansar. El-ansar som bodde i Medina. Som välkomnade el-muhajirin. Bröderna, muslimerna som utvandrade från Mekka till Medina. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i deras beskrivning, yuhibbuna man hajara ilayhim. De har kärlek till de som utvandrar till dem. Så Allah beskriver sahaba med att de älskar varandra. Det här är ett bevis på att man ska älska sina bröder för Allahs skull. Författaren nämner sen hadith Anas radiallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Den som besitter tre egenskaper kommer att förkänna och smaka på sötman av tron. Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Han älskar Allah och hans sändebud mer än allting annat. Wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an älskar en person endast för Allahs skull. Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yukrahu an yuqdafu fi an-nar. Wa han hatar och ogillar att falla tillbaka till otro lika mycket som han skulle ogilla att kastas i elden. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tre stycken egenskaper. Och att den som besitter, den som har dessa tre egenskaper, kommer att få smaka och känna av sötman av tro. Halawatul iman. Mashallah. Vi vet ju alla vad iman betyder, eller hur? Tro. Men visste ni att tron också har en halawa, en sötma? Och det är en njutning. Man njuter av iman. Och det här, mina bröder, är bättre än all njutning som finns i dunia. Allt man kan tänka sig. Folk försöker att njuta med saker som är haram. Med alkohol och narkotika och spel och massa saker som är förbjudet i islam. Men subhanallah, de har missat det sötaste som finns. Den största njutningen som finns i dunia. Och det är att ha iman. Att njuta av sin islam. Har man smakat den här sötman av iman, så kommer man aldrig vilja lämna islam. Du kommer njuta av islam. Subhanallah. Så det finns vissa egenskaper man måste ha för att känna av denna sötman i våra tro. Och den första och viktigaste är att man älskar Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet mer än allt. Du älskar Allah subhanahu wa ta'ala mer än allting. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. De som tror är de som har starkast kärlek till Allah. De älskar Allah mer än allt. Och de älskar sen hans profet alaihi salatu wassalam för Allahs skull. De älskar profeten Muhammed alaihi salatu wassalam mer än alla människor. Som profeten Muhammed sa alaihi salatu wassalam, att ingen av er kommer att vara en sant troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina föräldrar, sina barn och resten av folk. Så du får inte tycka om någon mer än profeten Muhammed alaihi salatu wassalam av människor. Och sen, det här är den första egenskapen. Den andra egenskapen, att du älskar dina bröder för Allahs skull. Inte på grund av världsliga saker. Du älskar en person bara för Allahs skull. Och här kanske kommer en fråga. Hur kan man älska en person för Allahs skull? Och vad är det som får en person att älska en annan muslim? Jo, det är att du då älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Du älskar hans religion. Du älskar hans profet. Och då automatiskt kommer du att älska det som håller fast vid Allahs religion. Ju mer praktiserande personen är, ju närmare personen är till Allah, ju mer personen fruktar Allah, ju mer kommer du att tycka om honom. Och ju längre bort personen är från dessa egenskaper, ju mindre kommer du att tycka om honom. Taib. Så att du älskar personen för Allahs skull, inte på grund av världsliga saker. Och sen den sista egenskapen, att du ogillar och hatar att lämna islam. Yani den här tanken får dig att må dåligt. Du skulle aldrig lämna islam för någonting som finns på världen. Du skulle hellre föredra att man puttar in dig i en eld. Om du får valet mellan att lämna islam och hoppa in i en eld, du hoppar hellre in i elden 1000 gånger än att lämna den här religionen. Men du brinner för islam. Du skulle aldrig någonsin kompromissa och lämna den här religionen för någonting som finns på dunia. Har man de här tre egenskaperna, Vilka tre egenskaper? Du måste komma ihåg dem. Vad är den första? Att älska Allah och Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Att älska en broder för Allahs skull. Och tre, att hata att falla tillbaka till kufr. Och här, att falla tillbaka till kufr, det betyder att personen var på kufr. Och det här är till de som blivit muslimer, som sahaba till exempel. Men hadithen handlar också om de som är muslimer. Och då blir hadithen att lämna iman till kufr. Yani det omfattar alla. Författaren nämner sen en väldigt mäktig hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Och det är hadithen om de sju personerna som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att skugga under sin skugga på domedagen. Ni har hört den, eller? I den hadith så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns sju människor som Allah kommer att skugga under sin skugga den dagen det inte finns någon annan skugga. Den rättvise ledaren, ungdomen som växer upp i att dyrka Allah azza wa jalla, en man vars hjärta är fäst vid moskén, två män som älskar varandra för Allahs skull, de samlas för hans skull och de skiljs åt för Allahs skull. Och en person som blir kallad av en vacker kvinna med skönhet och han säger: jag är rädd för Allah. Och en man som skänker sadaqa och han döljer den så mycket att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har gett. Och en person som minns Allah i hemlighet och hans ögon fylls av tårar. Och den är hadith i Bukhari och i Muslim. Här nämner Rasul alayhi salatu wassalam sju sorters människor som kommer att vara under Allahs skugga på domedagen. Vad är det som är så unikt med att vara under Allahs skugga på domedagen? Varför? Vad är det som är så unikt med detta? Solen är nära, det är kokhett. Folk svettas otroligt mycket och törstar ihjäl. Men det finns ingen död. Så vissa människor kommer att äras och kommer att få vara under Allah subhanahu wa ta'alas skugga. Och det har nämnts i vissa hadither, under skuggan av Allahs tron. De kommer att vara under skuggan av Allahs arsh. Och i denna hadith nämndes sju människor. Sju människor. Det betyder inte sju individer, utan det betyder sju sorters människor. De som har dessa egenskaper kommer att vara under Allahs skugga. Och Ibn Hajar al-Asqalani nämner att det inte bara sju sorters människor. Det finns mera som har nämnts i hadithen som kommer att vara under Allahs skugga. Men i denna hadith så begränsar och nämner profeten Muhammad al-Islam sju sorter. Och det finns också andra som nämns i andra hadithen. Så vilka är de här sju som kommer att vara under Allahs tron och äras på domedagen? Den första är imamun adil. En rättvis ledare. Och en fråga: varför började profeten al-Islam med att nämna den rättvise ledaren? För att nyttan som den rättvise ledaren utför på jorden är störst. Mycket större än de som kommer efter i hadithen. En rättvis ledare som styr med Allahs lag på jorden är det bästa som finns. Taib. Han är rättvis och styr med Allahs lag. Det här är bland det bästa som finns. Och det är också någonting väldigt ovanligt. Taib. Så därför får han denna höga, höga nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärde sig att det här omfattar den största ledaren. El-Khalifa, Amir al-Mu'minin. Det omfattar de stora ledarna. Och det omfattar också de mindre ledare som har till exempel ansvar över ett område, över en stad och så vidare. Tayyib. Och här kommer en fråga som kan vara värt att nämna här i början. De här sju personerna som får Allahs skugga på domedagen. Det nämndes i hadithen ledare och man, två män och så vidare. Är hadithen specifik för män och exkluderar kvinnor? Hadithen omfattar också kvinnor? Ja. Nej, generellt. Ibn Hajar säger att hadithen omfattar också kvinnor. förutom de sakerna som är unika för män. Som till exempel personen vars hjärta är fäst vid moskén. Det här är en egenskap som är unik för männen, för det är bättre för kvinnorna att be hemma. Och samma sak om vi talar om ledare, om vi talar om el-imam el-adam, det största ledarskapet. Så det här ledarskapet är bara för män. Men han talar också om till exempel, och de lärde nämner här, om en kvinna har en ledande position. Hon är ansvarig för, hon är rektor i en skola eller någonting sånt. Som också ska döma och leda folk. Om hon är rättvis så omfattas hon också av denna dygd och denna belöning. Ja. Den första personen är då den rättvise ledaren. Den andra personen är en ungdom som växer upp i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. En ungdom som växer upp i lydnad till Allah. Och här förstår man också den belöningen som de unga har. Unga människor har oftast mycket shahwa, mycket lustar och begär. Och de vill oftast experimentera och prova på saker i livet. De nöjer sig inte med att föräldrarna säger det här är dåligt min son, det här är skadligt min dotter. Utan de vill själva prova på. Men subhanallah, de som håller fast i islam, de ungdomar som praktiserar sin religion, som lär sig sin tro, som utför sina 5 dagliga böner, de försöker fasta ramadan och de försöker att hålla sig borta från haram och liknande saker. Trots att de är unga. Och trots att folk i deras omgivning gör totala motsatsen. Hur många ungdomar är det som är mashallah praktiserande? Är det många? När du går i nian, i första ring, andra ring. Det är inte så många, eller hur? Och man kan ibland framstå som lite främmande bland resten av folk. Men håller man fast vid islam och gör sina plikter, och wallahi, Allah kommer att höja dig på domedagen till dessa höga nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner också ulema, en ungdom som växer upp i att dyrka Allah. Tror ni han bara gör det själv så där från ingenstans? Det kan hända, men det är väldigt sällsynt. Att en ungdom får tawfiq, han växer upp med en icke-praktiserande familj. Det kan hända. Men det vanligaste är att han gör detta med hjälp av föräldrarna. Och här finner vi vikten av att uppfostra barnen islamiskt och att stötta dem. För ger man barnen förutsättningarna, man lär dem att be redan från 7 års ålder, man lär dem att göra wudu, man lär dem sin aqida, man lär dem att älska sin religion redan från tidig ålder, så kommer det att bli ett naturligt inslag i livet. Och de kommer lättare att hålla fast vid islam. Men om man kör den här barnen får välja sin egen väg, de får klara sig själva. Kommer det funka? Det kanske funkar, men gärna för det mesta kommer det inte funka. Och föräldrarna synder. Allah kommer att fråga dem om varför de försummade deras barn på domedagen. Så man ska som förälder försöka ge barnen de förutsättningar och den kunskapen man har så att barnen, inshallah och ta'ala, får en så islamisk uppväxt som möjligt. Den tredje personen som nämndes i denna hadith var en man vars hjärta är fäst vid moskén. En man vars hjärta är fäst vid moskén. En person, en muslim som älskar moskén. Vilken är den bästa platsen på jorden? Vilka är de bästa platserna på jorden? Moskéerna. Accent du sa Mecca? Nej. De bästa platserna på jorden är moskéerna. Som det nämndes i hadithen, de mest älskade platserna hos Allah på jorden är moskén. Mashallah. Moskén där man ber, man läser Koranen, man ger dhikr, man får kunskap. Mashallah, bästa platserna. Allahs hus, de ärade platserna. Där männen ska be 5 gånger om dagen. Där man kallar till bönen. Där, om man älskar dessa platser, så får man inshallah denna belöning. Genom hans hjärta är fäst vid moskén. Hans hjärta är som en lykta i moskén, en del av moskén. När han lämnar moskén, han dras tillbaka till moskén. Han längtar tillbaka till moskén. Mashallah, en sån här person, han får den här belöningen på domedagen. Och sen så nämndes i hadithen 2 män som älskar varandra för Allahs skull. Och det här betyder också 2 kvinnor. för systrar som älskar varandra för Allahs skull. De möts för Allahs skull och de skiljs åt för Allahs skull. Yani, vad menas med detta? De älskar varandra för Allahs skull och de träffas på grund av Allah. Inte på grund av dunya, för att tjäna någonting från varandra, för att få ut någonting av varandra, någonting världsligt, utan för att endast för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och de skiljs åt för Allahs skull. Vad menas med detta? Vissa lärare säger att yani typ, de skiljs åt med döden. Det är enda som skiljer dem åt. Annars, ingenting av dunya kommer att komma emellan och skiljer dem åt. De är enade med varandra och älskar varandra för Allahs skull. Och sen så nämndes en man som blir kallad av en vacker kvinna. Och mannen säger, jag är rädd för Allah. En person som blir lockad till zina, till att göra otukt. Och samma sak här nämner ulema, en kvinna som blir lockad av en vacker man till att göra zina. Men de säger, inni akhafullah, jag är rädd för Allah. Det här är inte tillåtet, det här är haram i islam. Och låt det bli för Allahs skull. De kommer att få det här ljuset och det här, yani den här ära att stå under Allahs tron på domedagen. Det här är iffa, att de har kyskhet. De håller sig borta från zina. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. De gör inte zina. Och det här är också viktigt att betona. I det samhället där vi lever, där zina har blivit ett naturligt inslag i människornas liv. Det anses vara normalt att göra zina. Och subhanallah, det sjunker i åldrarna. Ibland 15-14 år. Pojkvän, flickvän har haft flera partner, har redan gjort aborter och liknande saker. Vissa kommuner, de delade ut kondomer, jag tror till 11-12-åringar. Subhanallah. Vad är det här för någonting? Det är sjukt igen. Subhanallah. Det här är inte tillåtet i vår religion. Alhamdulillah, Allah har gett oss en substitut och det är giftermål. Det är halal. Nej, vi har lustar, men hamlar, då gifter vi oss. Men vi gör inte detta på ett helt förbjudet sätt. Och bara för att folk gör det, så betyder det inte att det är okej. Att Allah har pojkvän och flickvän betyder inte att det är tillåtet. Och betyder inte att du kommer att få ett mindre straff på domedagen. Nej, zina är zina. Spelar ingen roll hur vanligt det är bland folket. Subhanallah. Så man måste verkligen hålla sig borta. Och sen så nämndes mannen som är så generös. Han ger så mycket att hans vänstra hand inte vet hur mycket höger handen gav. Yani, han ger utan att räkna. Han bara skänker fisa vidillah. Han sitter inte i slutet på månaden och säger, den här månaden ska jag ge 100 kronor i sadaqa. Inte en krona mer, inte en krona mindre. Ja, han är chas. 10 kronor, 20 kronor, 100 kronor, 50 kronor. I slutet på månaden, hur mycket gav du sadaqa? Alla, jag vet inte. Eller hur? Alla vet. Det räcker. Ha? Och vad sa profeten till hans fru alaihissalam? När ni ger, räkna inte. För då kommer Allah att räkna mot er. Och håll inte tillbaka, för då kommer Allah att hålla tillbaka från er. Yani när du ger, bismillah, skänk. Allah kommer att vara ännu mer generös mot dig. Du ger utan att räkna, Allah kommer att försörja dig och ge dig ännu mer utan att räkna. Och håll inte tillbaka, för då kommer Allah hålla tillbaka från dig. Ta in. Så, var generös. Och sen den sista mannen som nämndes i hadithen är en man som i ensamhet minns Allah subhanahu wa ta'ala och hans ögon fylls av tårar. Den här mannen sitter ensam. Det kan vara att han tänker på Allahs storhet, hans kärlek till Allah. Det kan vara att han också i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala, eller i hopp och längtan efter att få träffa Allah, börjar att gråta. Hans ögon fylls av tårar. Han är helt ensam. Ingen ser honom förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Så han får denna enorma belöning på domedagen. Och det kommer också nämnas senare i boken. Den här, två ögon kommer inte att gå in i elden. Profeten Muhammad al-Islam sa, det finns två sorters ögon som inte kommer att brännas av elden. Och vilka är de? Ett av dem är ett öga som gråter i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett öga som vakar fi sabilillah. Och en annan hadith, ett öga som inte kollar på haram. Yani han sänker blicken och kollar inte på haram. Så dessa mashallah får denna enorma belöning på domedagen. Nästa hadith berättas också från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah ta'ala säger yawm al-qiyama ayna al-mutahabuna bi jalali al-yawm udilluhum fi dhilli yawm la dhilla illa dhilli. Allah kommer på domedagen att säga: vart är de som älskade varandra för min skull? Idag kommer jag att skugga dem under min skugga, den dag det inte finns någon skugga förutom under min skugga. Och den här hadith finns i Muslim. Så Allah kommer att ropa ut på domedagen: Einel mutahabuna bi jalali. Vart är de som älskade varandra för min skull, på grund av min storhet? Allah säger: vart är de? Vet Allah inte vart de är? Allah vet vart allting är, eller hur? Vart är de som älskade varandra för min storhet? Varför ropar Allah ut vart de är? Varför ställer Allah denna fråga, trots att han vet vart de är? För att höja upp dem, för att folk ska se dem. Men vart är de? Och han vet vart de är. För att när de kommer fram så kommer folk att säga: oh, de här människorna, oh, vilken belöning de får, och så vidare. Precis som kanske en lärare i klassen, när han har rättat proven och delar ut dem, han säger: vart är de som fick högsta betyg? Han vet vilka de är, men han gör så för att dessa elever ska få, de ska höjas upp bland resten av eleverna. Eller hur? Det kan man göra. Att ibland säger man vart är någonting för att visa, trots att du redan vet vart det är. Så Allah kommer att ära dem på domedagen, och de kommer då att få Allah subhanahu wa ta'ala skugga på denna dag då solen kommer nära. Författaren nämner sen en till hadith från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: vid honom i vars hand min själ vilar, ni kommer inte att gå in i paradiset tills det att ni älskar varandra, tills det att ni tror. Och ni kommer inte att tro tills ni älskar varandra. Ska jag inte berätta för någonting för er som får er att älska varandra? Sprid salam bland er. Och denna hadith är Muslim, som föregående hadith. Här så svär profeten Muhammed och säger: vid honom i vars hand min själ vilar. Han svär på Allah subhanahu wa ta'ala för att betona att det han kommer att säga är någonting viktigt. Och det kan man göra utan att någon har bett dig. Någon kanske ibland säger: säg wallah. Du säger wallah, det är sant. Men ibland du vill säga någonting: wallahi, det här händer, utan att någon har bett dig svära. Så han svär här vid Allah att vi kommer inte gå in i Jannah så länge vi inte har iman. Endast en mu'min kommer gå in i Jannah. Utan iman går man inte in i paradiset. Tayyib. Och sen säger han att vi kommer inte ha iman tills det att vi älskar varandra för Allahs skull. Så kärlek mellan muslimerna är något som leder till iman, och iman är något som leder till Jannah. Så här finner vi att kärlek till varandra leder oss till paradiset. Subhanallah, vilken belöning. Och sen så hänvisar oss profeten Muhammad a.s. till en egenskap som kommer att få oss muslimer att älska varandra ännu mer. Och det är att sprida salam, att hälsa på varandra, att säga assalamu alaikum, muslimer sinsemellan. Och här som Sheikh Uthaymeen nämner, yani när du går förbi en muslim och du säger assalamu alaikum, yani det kommer att få honom att tycka om det. Han kommer att känna sig bekväm med det. Men om en person går förbi dig och bojkottar dig, du säger assalamu alaikum till honom, han kollar bort. Kommer du att älska honom? Nej. Kommer du känna dig bekväm med honom? Nej. Så att hälsa på muslimerna, yani stärker banden mellan muslimer. Och därför så nämnde profeten Muhammad a.s. att vi ska hälsa på dem vi känner och dem vi inte känner. De vi känner och dem vi inte känner. Många tänker att jag hälsar på dem jag känner. Lä, så länge personen är muslim, så säg assalamu alaikum. Om det inte finns någon en legitim ursäkt till att bojkotta personen och inte ge honom salam. Taib. Men generellt, vi hälsar på muslimer. De vi känner och de vi inte känner. Taib. För det här stärker banden mellan muslimer. Och från domedagens tecken är att folk bara kommer att hälsa på dem som de känner. De kommer inte vilja hälsa på andra muslimer. Och det finns många, många belöningar i att hälsa på varandra. Hur många hasanat får man när man säger assalamu alaikum? 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 20. Wa barakatuh. 30. Om en person säger assalamu alaikum till dig och du inte svarar, är det okej eller har du fallit in i en synd? Synd, haram. Att inte hälsa tillbaka när någon ger dig salam. Subhanallah. Så väldigt viktigt att vi försöker att upprätthålla denna sunna. Att vi hälsar på varandra. Författaren nämner sen hadithen som vi tog upp i förra kapitlet. Om mannen som besökte sin broder i den andra staden. Kommer ni ihåg den? Profeten Muhammad al-Islam berättade om mannen som besökte sin broder i en annan stad. Och Allah skickade en ängel i mitten på vägen för att testa den här mannen och fråga honom vad hans syfte var med det här besöket. Så ängeln frågar honom, vad vill du av den här personen? Han säger att jag har en broder där, jag besöker honom för Allahs skull. Jag älskar honom för Allahs skull. Och ängeln säger, är det på grund av någonting världsligt? Han säger nej, bara för Allahs skull. Jag älskar honom för Allahs skull. Och då så säger ängeln att jag är ett sändebud från Allah med budskapet att Allah älskar dig så som du älskar din broder. Mashallah. Så här finner vi en till belöning i att älska muslimer. Och det är att du får Allahs kärlek. Du får Allah subhanahu wa ta'ala kärlek. Och att få Allahs kärlek är det mål som alla muslimer borde sträva efter. Den som är älskad av Allah är inshallah skyddad av Allah. Han är från Allahs awliya. Och han är inshallah ta'ala i paradiset. Är det inte så? Ja? Så subhanallah, vilka belöningar som finns i att älska muslimer. Vad har vi nämnt nu? Låt oss gå tillbaka. Att det ger dig sötman av iman. Det får du njuta av din iman. Det ger dig också Allahs skugga på domedagen. Och det leder också till iman. Det leder också till iman som leder till paradiset. Och sen här att det leder till Allahs kärlek. Författaren nämner sen hadith al-Bara ibn Azibin radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa beträffande al-Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Endast en troende person älskar dem. Wa la yubghiduhum illa munafiqun. Och endast en hycklare hatar dem. Men ahabbahum ahabbahu Allah. Den som älskar dem kommer Allah att älska och den som hatar dem kommer Allah att hata. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah. Al-Ansar. Vilka är Al-Ansar? Medinas muslimer. De som bodde i Medina. Och Allah nämner Al-Ansar i Koranen, eller hur? Ja? Al-Muhajirina och Al-Ansar. Att älska Al-Ansar är ett tecken på iman. Här säger ulema, yani, det här omfattar också al-muhajirun. Denna hadith omfattar också al-muhajirun. Varför? För att al-muhajirun är bättre än al-ansar. Så de är min bad awla. Yani, de är ännu mer omfattade av denna hadith. Men profeten Islam vill betona dygden av ansar. Vilken yani, enorm förtjänst de har gjort för denna religion. Så han säger i denna hadith att älska al-ansar är en egenskap av iman. Den som älskar ansar, han är en mu'min. Och endast en hycklare hatar dem. Vi muslimer är ålagda att älska alla sahaba. Det är från Ahli Sunna wal Jamaas aqida att älska alla sahaba. Man får inte ogilla och hata någon av sahaba. Men det finns två streck. Taib, vad händer? Nu kanske. Hallå, hallå. Taib. Så man får inte hata någon av sahaba, utan man måste älska allihopa. Taib. Muslimer älskar alla sahaba. De var de bästa av människor som har levt på jorden. Efter Allahs profeter och sändebud så finns det ingen... Bismillah. Har ni inga batterier? Mashallah. Vi kan höja lite. Så muslimerna älskar då sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Alla sahaba. Det är inte tillåtet att ogilla eller hata någon av sahaba, utan vi älskar alla sahaba. Och att hata sahaba är en egenskap av hyckleri och nifak. Och tyvärr finns det vissa människor idag som hatar sahaba. Det finns vissa sekter som hatar sahaba. Och då beskrev profeten Aisam dessa människor som munafiqun. De är hycklare. De är inte mu'minun. Utan en muslim ska älska sina bröder. Älska sahaba. Sahaba var de som förde vidare islam till oss. Det var de som förde vidare alla hadither och koranen till oss. Om sahaba inte hade gjort detta, var skulle vi vara idag någonstans? Eller hur? Så de har en väldigt, väldigt stor förträfflighet och belöning hos oss. Så man ska älska alla sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Nah. Sen så berättar författaren en till hadith från Mu'adh radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jall säger: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. Allah subhanahu wa ta'ala säger att de som älskar varandra på grund av min storhet kommer att vara på upphöjda platser av ljus. De kommer att avundas av profeterna och martyrerna. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är Hassan Sahih. Här är också en hadith Qudsi att Allah subhanahu wa ta'ala då på domedagen kommer att säga: vart är de som älskade varandra på grund av min storhet? Idag så kommer de att vara på upphöjda platser av ljus och i vissa hadither av lulu. Vet du vad lulu är för någonting? Pärlor. Upphöjda troner och platser av ljus. Och vissa hadither nämner att dessa upphöjda troner kommer att vara på Allahs högra sida. Och båda Allahs sidor är höger. Så subhanallah. Och när profeterna och shuhada ser deras positioner, så kommer de att önska att de hade samma positioner. Yani vilka ärofulla platser de kommer att få på domedagen. De som älskar varandra för Allahs skull kommer då vara på dessa upphöjda platser bredvid Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Allahu akbar. Vi tar för mycket eller för lite. Vi tar en till hadith inshallah ta'ala. Sen kan vi avrunda för idag. Och det är en hadith som berättas av Abu Idris al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Han var från Salaf. Han sa: jag gick in i moskén i Dimashq, Damaskus. Och där satt en man med vackert leende. Och folk satt runt honom. Om de hade ikhtilaf i någon fråga, så vände de den tillbaka till honom. Och de accepterade hans åsikt. Jag frågade: vem är denna man? Och de sa: det är Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Dagen efter så gick jag tidigt till moskén. Och jag fann att den här mannen, att Mu'adh, hade hunnit före mig till moskén. Och han stod och bad. Så jag väntade på att han hade bett färdigt. Och sen så gick jag till honom fram ifrån och hälsade på honom. Och jag sa till honom, wallahi, jag älskar dig för Allahs skull. Och då så sa han, Allah, är det sant? Ja, ni vet Allah. Och jag sa, Allah, det är sant. Och han sa återigen, vid Allah, är det sant? Och jag sa, vid Allah, det är sant. Och då tog han mig i midjan och drog mig mot sig. Och han sa, abshir, glada nyheter. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah subhanahu wa ta'ala säger, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Min kärlek är garanterad till de som älskar varandra för min skull. De som sitter med varandra för min skull. De som besöker varandra för min skull. Och de som ger till varandra för min skull. Och denna hadith är sahih. Väldigt, väldigt fin hadith som berättas av Abu Diris al-Khawlani. Och han var från tabi'in, student i sahaba. Han har berättat jättemånga hadithen. Här var han i Damaskus. Och mashallah, Damaskus var ett säte för kunskap. Det var en väldigt ärofull plats. Må Allah subhanahu wa ta'ala föra Damaskus tillbaka till muslimerna och skydda folket i Syrien från alla de problem som sker där i Allahumma sallallahu alaihi. När han gick in i moskén i Damaskus så såg han då Mu'ad ibn Jabal. Och han beskrev honom som en man med vackert leende. Och folk satt runt honom och ställde honom frågor. Och om folk var oense och tvistade om någon fråga, så refererade man tillbaka till Mu'ad radiyallahu anhu och man accepterade hans åsikt. Och det här är det som är sunna, att samlas kring de lärda. Om ni har chansen att träffa lärda människor, så ska ni försöka att samlas kring dem och ta nytta av deras kunskap. Och har ni frågor så ska ni vända dem tillbaka till de lärda. Inte som idag, man vänder frågor tillbaka till okunniga människor eller man googlar. En man försöker att alltid kolla vad ulema har sagt. Om man googlar för att kolla vad ulema har sagt är en annan sak. Men bara generellt kolla kunskap var som helst, det är helt oislamiskt. Utan man ska försöka att vända sig tillbaka till ulema. Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Folket av kunskap. Vilka är folket av kunskap? Idag folk tror folket av kunskap och det är killen med skägg och fåg som har YouTube-videos. Nej. Kolla vad personen har studerat. Hur många år satt han med ulema? Hur många böcker har han gått igenom? Hur många rekommendationer har han från ulema? Viktigt. Idag folk vänder sig till vem som helst. Och det är från domedagens tecken att kunskap kommer att sökas hos de små. Gärna okunniga människor. Folket av bidda. Ruwaybida. Folket som talar om stora saker utan att ha koll om dessa saker. Och de vilseleder folk, som profeten Muhammed sa, alaihi salatu wassalam. Så man ska vara försiktig med vem man tar kunskap ifrån. Men här, alhamdulillah, folket vände sig till Mu'ad radiyallahu anhu, som var en av de största ulema av sahaba. Och de accepterade hans, yani hans utslag och det som han gav till dem. Abu Idris ville träffa Mu'ad personligen. Och han såg att det var mycket folk, så han tänkte att dagen efter ska jag komma tidigt till moskén så jag kanske får en chans att vara själv med honom. Så han kom då tidigt till moskén, men subhanallah, Mu'ad hade hunnit före. Sahaba var väldigt måna om att komma tidigt och göra sunna i moskén och så vidare. Så Mu'ad stod och gjorde sunna bön. Så Abu Idris satte sig och väntade. Och här finner vi också en annan viktig egenskap, och det är att man ska inte störa folk i deras dyrkan. Om en broder ber, ropa inte på honom. Så att knacka och säga, man ropar på dig, bråttom, skynda dig. Och liknande saker. Eller någon gör dua, någon gör dikir efter salat. Avbryt inte personen. Utan låt honom göra färdig sin ibada. Taib. Och sen, när han var färdig med sin ibada, en annan etik, han kom inte bakifrån och chockade honom. Så, sheikh, jag har en fråga. Knacka honom i ryggen. Nej, han sa, jag gick till honom framifrån. Det är också bra att man inte kommer till folk och skrämmer dem. Och vad gjorde han det första han gjorde? Han gav honom salam. Det är också sunna. Att när man träffar folk så hälsar man på folk, som vi nämnde tidigare. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa, men bada'akum bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Om någon börjar och pratar med er innan han hälsar, så besvarar inte honom. besvara inte honom. Yani salam är det första du säger till folk. Assalamu alaikum, och sen kommer din fråga. Så han hälsade på honom, och sen det första han säger, han har aldrig pratat med honom, och säger wallahi, jag älskar dig för Allahs skull. Yani du är sahabi, du är man av kunskap, jag älskar dig för Allahs skull. Och han svär vid Allah. Så Mu'ad radiyallahu anhu vill här berätta för honom belöningen som finns i att älska muslimer. Men innan han gör det så vill han bekräfta att han verkligen är uppriktig med det han säger. Men är det sant? Vid Allah att du älskar mig för Allahs skull? Och mannen säger ja. Och han repeterar frågan en gång till. Och då så säger han abshir. Alltså, du älskar mig för Allahs skull? Glada nyheter. Allah, profeten a.s.w. säger att Allah säger. Hadith Qudsi. Min kärlek är garanterad. Wajabat. Obligatoriskt till dem som älskar varandra för min skull. Subhanallah. Wajabat. Garanti att du får Allahs kärlek om du älskar dina bröder för Allahs skull. Är det inte vackert? Att du har den här. Yani garanti. Wajaba. Att Allah kommer att älska dig om du älskar dina bröder för Allahs skull. Och Allahs kärlek är garanterad till de som sitter med varandra för Allahs skull. Sammankomster för Allahs skull. Och inshallah, detta är en sådan. Jag tror inte folk kom hit idag för att tjäna pengar. Gör det nu. För att bli kända. För att chilla. Nej. Vi kom hit för Allahs skull, eller hur? Det är det enda som har samlat oss här idag. Så inshallah, jag hoppas att vi är från dessa människor. Som också samlas för Allahs skull. Och det här är viktigt, mina bröder, att vi ofta gör detta. Att samlas för Allahs skull. Inte samlas på grund av dunja. Wallah, det är mycket dunja här. Skola, jobb och bla bla bla. Och sport och liknande saker. Och lite. Yani saker som är relaterade till islam. De här sammankomsterna ska vi försöka att ha så ofta som möjligt. Att man samlas för Allahs skull. Studera hans religion. Att få mera kunskap i religionen. Och han sa också att Allahs kärlek är garanterad. Allah säger min kärlek är garanterad till de som besöker varandra för min skull. Det är också någonting vi måste göra oftare. Att besöka våra bröder för Allahs skull. Vem av oss gör detta? Går och knackar på, ringer brorsan, wallahi, kan jag komma och hälsa på dig för Allahs skull, jag älskar dig för Allahs skull. Eller att vi säger mamma, mashallah, jag längtar efter bröderna i Malmö. Jag älskar bröderna i Malmö, jag ska åka och besöka dem för Allahs skull. Bröderna i Växjö, bröderna uppe i norra Sverige, bröderna i Göteborg och så vidare. Det är något väldigt fint att man gör dessa besök och stärker banden mellan muslimerna. Och de blir jätteglada. Och de får veta, wallah, jag kom för Allahs skull. Kom jag för att besöka dig. Och här säger också ulema att när du säger till en människa, jag älskar dig för Allahs skull, jag besöker dig för Allahs skull, det här kommer att få dig att vinna hans tillförlit. Och när du sen ger honom råd eller någonting, hans hjärta är öppet för dig. Eller hur? Den här brorsan, han kom hela vägen från Stockholm för att besöka mig. Khalas. Yani, det är någonting stort, eller hur? Den här mannen, han säger att han älskar mig för Allahs skull. Khalas, jag lyssnar på vad han säger. Så en väldigt, väldigt vacker egenskap. Och sen så säger Allah den sista egenskapen. Och de som yani, ger och tar för min skull. De skänker gåvor och ger för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det är också en vacker egenskap. Att man skänker gåvor till varandra för Allahs skull. För att man älskar personen för Allahs skull. Nah. Och som vi sa, den här hadith är då autentisk. Så vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka och talar om detta viktiga ämne. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.